Redokai-podden.
Hej på er.
Vi inleder tydligen med att tända ett ljus idag.
Ja. Ja. Men det har ju varit mycket tal om det här, hur de gör i Danmark nu då. De har ju hygge. Och alla ska ju ha hygge nu för tiden.
Vad är det?
Har du inte hört om hygge?
Nej.
No, det är ett koncept som sprider sig över världen som en löpeld just nu. Och bara i Sverige har det getts ut 9 böcker kring temat nu höst.
Hygge.
Hygge heter det. Det är ett danskt koncept. Egentligen nästan samma sak som mys. Men att man alltså...
Det är ett mycket fulare ord än det.
Man samlas, det är ett norskt ord. Men, okay. det har blivit ett koncept i Danmark. Man samlas med vänner eller med människor man tycker om. Så dricker man lite gott vin och så tänder man mycket ljus. Jag tycker att även om det nu ränner uttjatat, det är ju så ofta med såna här...
No, jag har ju inte hört om det, så det är ju inte uttjatat för mig.
Ja, nu jag har läst om det tycker jag överallt nu. Ja. Och så alla människor som ska ha mig någonstans och säger att hej, kommer du på hygge? Och med det menar man då att
nej, men det kan nu ska vi, ju, det kan ju inte
nu ska vi tända ljus och dricka vin.
Nej, jag kan omöjligtvis gå med på det att det är en massa människor som säger att dig, nu ska vi ha hygge.
Ja,
nej, jag inte har det, hört
den senaste månaden
ordet.
Hade varit så, plus en massa artiklar och böcker. Och jag tycker att även om det nu är uttjatat så vill jag ändå idag att vi skulle tända ett ljus. Och nu sitter vi och spelar in här med ett tänt ljus och har lite hygge. För jag cyklade hit och alltså hela jag var brunfläckig efteråt av gyttjan och vattnet som hade skvätt upp från marken.
Ja, det här vädret i Vasa är ju ohyggeligt, skulle jag säga.
Ja, no, det är kanske...
Motsatsen alltså, till hygge.
Årets färsta väder idag. Ja. Och den senaste veckan har varit ganska vidrig. Jag for med tåget till Helsingfors efter att vi hade spelat föreställning och det var november då som det ju är och väldigt så som det är. Det var grått så här mjölkaktigt väder utanför tåget. Mm. Och
vet du att sur
mitt på dagen så var det vet du till och med så här skymt för att solen är som knappt över horisonten och sen är det liksom dimma och dis och ingen snö ännu.
Nej.
Nå ja, och plötsligt så stannar tåget någonstans mellan Parkan och Tammerfors. Mm. Och då är man ju redan på dåligt humör. Och så är det som att, jaha, vad händer, vad är det nu då? Och så är det säkert, nu har loket gått sönder eller någonting. Det brukar ju vara något sånt.
Eller så är det någon 8-åring som har haft fel biljett. Så de måste stanna i skogen och slänga ut en skolklass.
Ja, fast det tror jag bara händer i Helsingfors. Alltså, vad är det med de där busschaufförerna i Helsingfors?
Ja.
Det är en vidrig historia det där.
Men det var inte det då?
Det var inte det då. Det tar länge innan vi får någon info. Och det här sen då så är det en märkbart kärrad konduktör då som meddelar i högtalarna att nu har vi stannat för att det har hänt en henki eller vahinko.
Personskada på svenska.
Ja, och det här, han sa ju det inte rakt ut då, men det var ju ganska uppenbart att nu har någon hoppat framför tåget.
Ja.
Och nu måste de stanna. Och vänta på räddningspersonal och på polis. Och så ska de tvätta tåget. Och,
det är på något sätt tycker jag så brutalt att de faktiskt gör det. De, för det säger så mycket det, att nu ska vi tvätta tåget.
Ja, men sen sitter vi då där. Det uppstår en sån här förfärad tystnad. En sån här väldigt specifik tystnad vid när alla lite håller andan.
När man
alla
sitter och tänker på döden.
Ja, och sen då efter ett tag så kommer konduktören tillbaka i högtalarna och meddelar att det kommer att ta åtminstone en timme och att de hamnar att släcka lamporna i tåget för att spara på strömmen. För att då när de ska göra det här räddningsarbetet så har de måste ta bort strömmen ur de här själva ledningarna som går ovanför tågspåren. Så nu ska de spara på strömmen i tåget så vi måste sitta där i mörkret. Mm. Och då släcks lamporna och så släcks också fläktsystemet så det blir totalt knäpptyst. Mm. Och så sitter vi där i en timme i november i det här jolmiga ljuset och tänker på döden i Finland i november. Och då blev det ju så här att alltså nu blir det ju inte något värre än så här. Alltså det här är ju mörkrets hjärta nu.
Ja.
Att nu är vi på botten. Mm. Och sen är det också ett barn som gråter efter ett tag. Men det är nu sen bara en liten detalj i den här fresken som är den här
VR.
Och alltså jag satt bara där och som alla andra och förstås vänta och knapprade nu lite på telefonen och försökte tänka på annat. Men sen efter ett tag så uppstod ändå ett sånt här behov att jag borde liksom göra någonting. Alltså att nu är vi här och delar en sån här vidrig händelse och en sån här mörk stund. Nu skulle man ju måste använda sitt intresse för liksom språk eller musik eller komik och liksom göra någonting så att det skulle som kännas lite bättre här.
Ja, nu. Fast det kanske ändå inte riktigt liksom den här bästa scenen att börja dra något så här alla barnen vitsar eller någonting.
Nej, men jag satt och länge funderade att vad skulle man kunna göra nu för att det skulle kännas lite bättre?
Ja.
Och jag hade nu, alltså, jag menar en sång. Vi är ju som på Titanic när det sjöngs och då sjöng de ju salmer.
Ja. Man ska bara brösta ut i sång och se, liksom, ska hela vagnen komma med.
Ja, eller liksom, ska man ha hitta liksom den perfekta kommentaren som skulle inte ha förringat situationen, men ändå lite lätta upp stämningen. Mm. Så här att, åtminstone åker vi ju miljövänligt. Eller något. Jag vet inte.
Ja, alltså, nej, men det är ganska bra.
Fast det är också lite att förringa situationen förstås.
Ja.
Ja. Men är det där vi borde ha haft lite hygge då? Att, alltså, vet du, att vara knäpptyst men åtminstone tända ett fucking ljus. Där
ja,
i mörkret.
Ja, men det skulle nog ha varit bra. Men jag menar troligtvis om någon skulle ha tänt ett ljus så skulle sprinklersystemet komma igång. Så skulle ha suttit båtar där också. Så skulle konduktörerna komma och svurit på finska.
Utan vittu att det dete!
Ja. Och sen ska hon ha slängt ut den i skogen.
Ja. men åtminstone så, okej, okay, det är en månad ännu till årets mörkaste dag. Men jag personligen tror jag har upplevt årets mörkaste dag. Det har hänt så konstiga saker i veckan. Såna här ofattbara grejer. Som när jag kommer
alltså, UFO:n och så här paranormala aktiviteter.
Nej, men som såna här... Okej, jag måste berätta nu då vad som hände. Så får du, som, för det, jag har inte ord för det. Okay. Men det, jag har ju
då
pratat tidigare.
Att
ja, men jag måste försöka då med många, många ord hitta fram till den här känslan. Så ja. Att alla får då den här känslan som inte går att uttrycka i ord. Mm. Jag har pratat tidigare i den här podden om att jag stammar och att det kan leda till jobbiga situationer.
Mm.
Och nu har jag ju varit inne i en sån här tid då när vi är på teater och jobbar och vi kör föreställningar hela tiden. Och jag stammar ju inte på scen.
Nä.
Så då har jag ju en sån här jättebra filis och jag glömmer bort att jag stammar och så är jag så här stark och har självförtroende.
Och skägg.
Ja, skägg. Eventuellt kanske det ligger i det. Det är kanske en talterapi.
Sätt på ett löst skägg och så slutar man stamma. Det skulle vara en otrolig business-idé. Stamningskägg.
Ja, eller alltså alla har eventuellt någon sorts kroppsbehåring som ger dem det här självförtroendet.
Det är ju mindre, alltså det är mer män än kvinnor som lider av stamning. Men vad skulle den här kvinnliga motsvarigheten då vara till stamningskägget?
Kanske någon hårförläggning eller någonting.
Mm.
Eller...
Jag tänker så här, kägg är ju någonting som det är ju liksom, de flesta karrar har ju det, men det finns ändå de som inte har det eller som inte får ett snyggt sånt. Att finns det någon liknande för kvinnor? Kanske någon så här jättesnygga ögonbryn eller någonting.
Men hur är det med högklackat? Är det lite samma sak?
Nej, men det kan man ju bara skaffa. Det är bara att...
Jo, jag menar det som ger samma effekt eventuellt, att man ser lite större ut och att man kanske har lite mera självförtroende. Jag vet inte hur det är att ha...
Stamningslös klackat.
Ja.
Nu kan man ju försöka.
Ja, men sen så... Ibland så kommer ju verkligheten att ställa sig på en pall och fjärtar en i ansiktet, som det heter.
Mm.
Och det hände... Alltså, jag har, alltså det låter som att jag hittar på det här nu. Men jag var alltså i simhallen och simma. Och efteråt så var jag i omklädningsrummet då, gjorde mig fin och satt på sån här lite fuktighetskräm i ansiktet. För man blir ganska torr av det här klorvattnet och bastun och allting.
Mm.
Och så toftade jag manligt då och var fräsch. Och
finns det manlig fuktighetskräm?
Mycket.
Okay.
Du som jobbar med media vet ju att vi smetas ju med manlig fuktighetskräm hela tiden inför olika inspelningar och sånt.
Ja, okej.
Okay. Ja. Nå? Men är den manlig? Det är ju sen en annan fråga faktiskt. Ja, och sen går jag då ut då med jättebra hy då. Vet du, ren efter bastun och ny fuktighetskrämad.
Som en delfin.
Ja.
Så att du glänser.
Mm. Och sen så har jag då min tygkasse där jag har min handduk och mina simbyxor och min manliga fuktighetskräm.
Mm.
Och sen så hoppar jag på cykeln och sätter kassen på styret. Och sen så ska jag fara hem då och måste få över en sån här stort trafikerad väg. Så jag stannar vid övergångsstället. Och kassen tinglar alltså nu då från styret.
Okej.
Okay. Och bredvid mig så står...
snabb fråga bara, hur är din hud just nu?
Den är alltså, vet du, mjuk.
Ja.
Men ändå så här spänstig.
Som kanske under naveln på en armadillo.
Alltså en sån här hud som jag bara kommer att ha i max 10 år till. Så man måste ju njuta av varje dag nu. För ja, sen så oundvikligen blir hyn sämre.
Ja.
Oberoende hur mycket fuktighetskräm man sätter.
Ja,
okay. Men nu är den ännu så här ung och spänstig.
Men bara så vi vet.
Ja. Nå, bredvid mig vid övergångsstället då. Eller och väntar på att det ska bli grönt. Så står 2-3 andra människor. En ung tjej.
Mm.
Och nåja, vi väntar på att det ska bli grönt.
Mm.
Så hörs det här ljudet då. Tick, 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 tick. Så blir det grönt. Och sen så får de här tre andra typerna då iväg.
Ja.
Och jag då, för det tar ju ett tag att liksom komma upp på cykeln och få igång farten.
Ja, beror på hur spänstig man är och sådär. Och vilken cykel man har.
Det som händer då, för att kassen tinglar ju från styret. Så då när jag tar spjärn och får fart så börjar den tingla ännu mer.
Mm.
Och,
en sån här pendelrörelse.
Ja, och halvvägs över gatan så far kassen in i ekrarna på cykelhjulet. Och kilas fast mellan den här gaffeln som håller fast hjulet och ekern.
Ja.
Och det som jag ser att händer är att det sprutar en stråle med kräm på den här unga tjejen som går över övergångsstället. Och så låter det typ som en prutt. Och,
det är ju otroligt svårt om man ska försöka göra det där med flit. Alltså.
Ja, det är helt omöjligt. Alltså, och det är ju det som nu då blir också den här utmaningen då. Att jag då förstås är helt överraskad, överrumplad. Mm. Den här tjejen stannar och bara som vet ju inte vad det är som händer. Hon blir ju chockad förstås.
Ja, förstås.
Och jag då måste ju stiga av cykeln för att min kasse är liksom inkilad i hjulet. Mm. Och sen så, alltså jag ser ju på färgen och känner på doften vad det är som har sprutat på den här tjejen. Så jag förstår ju redan på en sekund vad som har hänt. Ja. Även om det är en totalt ofattbar situation.
Ja.
Men så ska jag ju försöka be om ursäkt och förklara vad som har hänt till henne.
Ja.
Och då börjar jag ju stamma.
Ja.
För jag är ju helt liksom i chock och överrumplad över det här som hände. Så att jag står ju där liksom och grimaserar mot henne då. Och får inte ur mig ett ljud och liksom försöker bara... liksom få... Nå, jag försöker mitt bästa.
Ja.
Nå, hon ser ju förskräckt ut och jag får väl ur mig då att det är något kasvorasva eller någonting. Då. Men inte förstår ju hon att varför har jag sprutat kasvorasva på henne?
Ja.
Och hur är det möjligt?
Mm.
Det är så många saker som är liksom oväntade och som är...
Och alltså också att det gick, alltså att det eskalerar så snabbt, den där situationen, när man är bara på väg hem.
Mm.
Så blir det till att man har liksom sprutat ner en flicka på ett övergångsställe och måste förklara vad det är man har gjort och inte kan göra det.
Ja, och till all lycka och det då som jag stammande sen försöker förklara åt henne är att den här nog tror jag går att tvätta bort, att det är som inte något fett eller så här, utan det måste gå med helt vanligt vatten och tvätta bort.
Mm.
Men den här situationen så gör ju mig, alltså dels är jag ju helt avstamningen, helt fysiskt sjuk i käkarna efteråt. Mm. Och jag är totalt på något vis portgjord förstås. Och känner ju mig som shit.
Ja.
Och det är som de här tvära kasten, när man kan stå på en scen en stund inför 300 människor och leverera en stor textmassa utan att stamma.
Mm.
Och sen att vara det där dåligt fungerande ångmaskinen som försöker förklara åt en annan människa och be om ursäkt.
Mm.
Så det är som...
Men det är ju på något sätt, alltså det är väldigt mänskligt. Att även om man inte lider av stamning så är det ju just så där det kan gå. Alltså att man kan vara en gud och så kan man på en sekund förvandlas till motsatsen genom någon sorts misstag. Alltså att man förlorar på något sätt all respekt som man någon gång i livet har haft för att man gör någonting dumt.
Ja, nu jag kommer ju bara att tänka på sådana här hemska saker som Bill Cosby till exempel. Den älskade hemmapappan.
Ja, men det är ändå en skillnad att spruta fuktighetskräm och att liksom göra kvinnor medvetslösa och ta hem dem till sitt.
No, jo, men jag kom så här på drastiska motsvarigheter att gå liksom från att vara totalt älskad till att vara totalt hatad.
Ja, på det sättet. Mm. Vad hände sen med flickan då? Alltså, var hon helt i panik eller
nej, no, alltså, hon ner sig? Alltså, så som det ju är i såna här plötsliga sociala situationer, så hon, alltså hon log ju nog till sist och gick vidare.
Man måste ju gå vidare, inte tror jag att hon
förstod riktigt vad det var som hade hänt.
Men jag
visar ju att henne liksom min trasiga kasse och den här trasiga tuben med ansiktskräm, dyrtubarna som jag får helt ihop.
Sa du det åt henne?
Nej,
också?
Men jag skulle vilja säga åt henne, eller jag skulle ha vilja sträcka ut handen och ta det där krämet.
Får jag skrapa av det? Gistus, hålla kvar så jag får ta av dig här. Så ska du börja slita av henne kläderna. Och se Kallis! Och slita av henne rocken. Bill Cosby! Skulle jag ha sagt. Och cykla iväg. Jag tror ju att alla människor har en butik inuti sig.
Menar du alltså att allt är till salu?
Nej, att allt för det har rätta priset. Nej, inte det, utan att alla har en... Alla människor har en affärsidé inuti sig. Och det är vissa människor som lyckas på något sätt få fram den och bli rik på det. Men jag tror att alla har den här potentialen.
Men om du riktigt tänker efter, så det innebär att det skulle finnas 20 miljarder olika affärer.
Ja, ja, det är väldigt få människor som lyckas få fram det och som vars idéer också funkar i en global marknad och som på något sätt inte konkurreras ut av idéerna som redan finns.
Men sen är det ju också när man ser hur många miljoner olika former av kaféer det finns till exempel. Mm. Så då är det ju att, alltså idén måste ju inte vara jätteunik.
Nej. Och den måste inte alls vara bra heller, eller inte ens lukrativ. Men att jag tror att alla har en potential. Alla föds med en affärsidé. Det är det jag är ute efter. Och jag har ju haft en sån här. Och jag har ju varit medveten om vilken den här idén är. Och jag har tänkt på något sätt alltid att sen i något skede av mitt liv så ska jag ta fram den här och veckla ut den och bli rik. Och den här idén kretsar ju väldigt långt kring chips. Det är mycket simpelt.
Men är du säker på att du vill avslöja den här idén?
Ja, jag ska komma till det.
Årets podd 2016.
Yes, spelar ingen roll med, jag kan avslöja den redan. Alltså det är väldigt simpelt. En restaurang som säljer chips. Olika sorters chips. Där man får välja potatissorten. Man har ju kontakter med bönderna som tillverkar de här chipserna. Olika, liksom det kan vara både salta chips, söta chips. Väldigt många olika dipsorter. Att man får liksom en tallrik med just den potatissorten man vill ha. Friterad till just den graden man vill ha. Och sen ett urval av chips, dipp, som man sen dippar i. Alltså det här perfekta stället som man far efter att man har förfestat lite och så är man sådär. Men innan vi går till restaurangen så går vi och äter chips.
Men det här öppnar ju sig genast för mig nu. Alltså för att det är ju så många sådana här där man ska faktiskt customisera allting. Att de frågar precis allt. Så att man kommer in till den här chipsbaren och där finns olika sorters potatis.
Yes.
Och sen så får man välja det. Och sen så skivar de i någon häftig apparat.
Ja.
Och sen så får man välja vilken olja det ska friteras i. Och så vidare.
Allt det där. Och det ska vara ekologiskt och det är liksom... Allt ska vara customiserbart. Och det som man ju tjänar på förstås är ju försäljningen av dricka. För man blir ju supertörstig av chips.
Ah, och det är ju dyrt då.
Det är dyrt då dricka. Och det är sån här IPA-öl och allt sånt där då. Och de här ölen passar till den där chipsorten och så vidare och så vidare. Och så får man med ett helt gäng dit och man köper en enorm chipstallrik och alla kan äta av det. Det är ju den perfekta fingerfood-grejen.
Mm. Ja, jag ser inga brister alls i det här. Enda möjligtvis är att Ålands... eventuella maffia, om det finns, så kan ju mörda dig.
Ja, men det är ett problem som jag tar sen då. Alltså jag måste ju förstås, jag menar, jag skulle säkert, det första jag skulle göra när den här idén blir lukrativ är ju att jag skulle fara till Åland och på något sätt gifta bort Lo till någon då.
Ja, ja.
Eller något, fixa någon lillfinger. Någonting bara så att jag får kyssa lite ringar helt enkelt. Mm. Men det spelar ingen roll mer nu.
Mm.
För att den här idén finns nu i London. Den här satansrestaurangen har nu öppnat i London.
Men det är ju just det här. Om man har en idé så måste man genast förverkliga den.
För och det är ju kommer att vara en succé. Och det var exakt, jag har sett på såna här, det finns video från det här stället. Och det var precis som jag hade tänkt mig. Det är chipsorterna, det är de här fina dippskålarna, det är söta chips, det är salta chips. Där sitter unga, snygga, framgångsrika människor och äter chips tillsammans och dricker dyr öl.
Men det är ju bara en reklambild, nu vet vi hur det ser ut på riktigt.
Några tjocka karrar som jag, som sitter där för sig själva i ett bås. Och stirrar in i väggen så att ingen ska se vad man trycker i sig.
Och dricker dipp ur en slang.
Exakt. Men det är ju bara så hemskt. Alltså att jag vet ju att jag har haft... Att det var en bra idé. Ja. Helt uppenbart. Eftersom det funkar i London. Som ju är en av... Nu är jag inte insatt, men jag kan bara tänka mig att det är säkert en av de svåraste städerna att ha en framgångsrik restaurang i.
Men vet du om det här firman nu då siktar på att expandera till andra länder och som blir till ett sånt här, till en kedja?
Ja, att om jag skulle liksom köpa in mig och franchising.
Eller så skulle du helt enkelt lite tona om det, för att inte kan de ju ha copyright på chips.
Nej, men det känns ändå som att det får loften ur den här idén, alltså att jag skulle vilja vara först med det.
Ja.
Med den här grejen.
Mm. Ja, men man måste som sagt, man måste genast gripa tag i stunden. Jag minns också att jag hade en sån här idé till en novell om en framtid där plötsligt är det ingen som får sömn längre. Att det liksom blir sömnbrist i
alla världens har skaffat barn folkning. Alltså.
Alla har spädbarn och jobbar på morgonradio eller något. Ja, men och det här då leder ju förstås till en sorts, vill du, zombievåg över världen, för att när man inte kan sova så blir man ju galen till sist.
Mm.
Och så alla försöker då på olika sätt då med droger och med och allt möjligt då få sig att sova. Mm. Och sen är det en liten grupp förstås med sleepers då som ännu
som kan sova.
Kan sova.
Men som måste dölja det för de andra att de kan sova. Och säga, åh, jag är nog så trött men jag inte kan sova.
Och som gömmer sig då under de här vakna zombisarna då.
Mm.
Nåja, en liten idé jag hade. Tänkte, där ska jag skriva sen efter den här romanen om den onda boken.
Jag tycker det är en jättebra idé.
Ja.
Det skulle kunna vara som en liten så här underground gerilla.
No,
deras ledare heter John Blund.
Det här var vårens största bästsäljare i USA.
Ja, men...
Alltså exakt den här idén. exakt den här idén.
Ja.
Och...
Det är ju dumt.
Och det är ju lätt att säga nu i efterhand. Men om jag lovar på heder och samvete att det är sant att jag hade den här idén först, så tror du ja. Att det ska funka i domstolen?
Ja, om du lovar, tycker jag nog. Det borde funka.
Ja,
det är men... därför man ska, det är ju en sån här domstolsgrej. Att om man får en idé till något, så ska man skriva ner den i ett mejl och mejla det åt sig själv. För mejl, så de håller ju i domstolen. Alltså ett daterat mejl. Så att det finns liksom datumstämpel på när det här är skickat och när det är mottaget. Så det håller. Det är liksom en sån här laglig grej.
Wow.
Mm.
Men,
så skriv ner allt bara, alla möjliga former av chips i ett mejl åt en själv.
Men det som är ändå är positivt är att nu har ju du en, alltså ett mål i livet. Alltså en
att fara dit och äta chips.
Pilgrimsfärds.
Ja, jag tänkte faktiskt fråga dig, att är det liksom, kan man göra så? Alltså kan jag åka med min familj till London bara för att äta chips? Alltså hur...
Du kan ju förstås lägga upp det på ett annat sätt för Janika.
Så jag har bokat hotell bredvid där och så... Oj! Det var nu något det! Ja. Chips!
Innan vi går på den här musikalen, älskling.
Ja. Det är ju ohälsosamt, men nu borde man ju testa när vi ändå är i stan.
Ja.
Hon skulle inte gå på det.
Fidel Castro dog.
Jag sa det.
90 år gammal.
Det är ju väldigt spännande, för att man har ju försökt ta livet av honom otroligt många gånger.
Ja.
Har du läst om de här sätten som USA alltså försökte? CIA? Nej,
no, inte nu testomera, men det var ju väldigt jättemånga gånger.
Ja, men det var alltså så här Looney Tunes-aktigt. Alltså att de försökte med exploderande cigarrer.
På riktigt?
Ja, de försökte med... Han var ju en aktiv dykare, Fidel. Så de hade kletat in en så här dykardräkt med tuberkulos. och tänkte inte vet jag att han skulle hosta ihjäl sig då under vattnet. Och sen inte bara det.
Jag vill se det här rummet där, ja, de har brainstormar.
Ja, det är helt. Och, CIA. Och just på 60-talet så de gick ju, var ju höga på alla möjliga sorters LSD och det är ju väldigt spännande. Men det var inte bara det då att de hade gjort en kleta in en dykadräkt i tuberkulos, utan de hade också alltså gjort en snäcka som de hade målat riktigt fin, och när han skulle lyfta upp den så skulle den explodera.
De placerade den
då? Ja, de hade placerat den där han brukar dyka. Och har tänkt att han kommer att fara dit och han kommer inte att kunna motstå den där. Han kommer att hitta den där och plocka upp den och så skulle den typ explodera.
Men hur lyckades han motstå då?
Alltså, jag vet inte.
Fäst han alltid att om det var någonting som var riktigt fint så då skulle han undvika det?
Nej, men jag tänker mig alltså att det var ju precis som typ den här Roadrunner och den här Wile E. Coyote. Att sen är han där då i dykadräkten och sen, och de säger satan, han får inte tuberkulos. Och så ser han den där snäckan, beep, beep, och så plockar han upp den, ingenting händer. Och så simmar han iväg. Och sen när CIA far dit och ska plocka upp den här snäckan, så då spränger den och de dör.
Gråben och julben. Nu fick
ja,
jag
på
det
svenska heter ja. De, ja.
Men, ja. Men det är ju otroligt alltså att man kan som överleva liksom, alltså världens största supermakts mest utvecklade mordförsök. Mm. Så här länge.
Ja, och de var ju helt desperata att försöka ta livet av dem.
Men det som ändå bara slog mig, eller det första jag tänkte när jag läste nyheten var att ja, alltså att hur mycket man än röker, alltså det spelar ingen roll. Det går att leva till 90 fast man har rökt som en kubansk diktator.
Men där är det nog säkert en skillnad också, att han har nog rökt de här finaste, mest dyra Havanna-cigarrerna. Och de blir man ju säkert bara snygg och lever längre av.
Ända tills de exploderar ja. I munnen på en. Jag röker ju nu på den här på scen i vår föreställning. Mm. Det är en sån här teatercigarett som inte innehåller någon nikotin.
Den luktar jätteilla.
Ja, no, det är ju ändå riktigt, alltså den brinner på riktigt. Och jag drar ju inte röken i lungorna, men jag får ju såna här flashbacks då till tiden när jag rökte. Mm. Och hur fantastiskt skönt det kunde vara att bara sitta med en cigarett och se den här röken i det här ljuset från någon gatlampa och liksom långsamt inhalera och höra när det är så tyst ut att man hör det här ljudet av pappret som brinner.
Det här fraset.
Ja. Så jag får såna här jättestarka längtanskänslor.
Mm. Ljudet av lungcancer.
Ja, det är ju just det. Jag slutar röka för att man dör ju av det. Det finns ju allting tyda på det. Men sen är det vissa människor som bara som trotsar all medicin. Vad heter det?
Medicinsk forskning.
Ja, precis. Tack. Och jag tycker att man borde inrikta forskningen på de här. För inte vill vi ju egentligen att människor ska sluta med det de njuter av. Utan vi vill ju bara att det inte ska vara farligt, det ska inte vara skadligt.
Alltså du menar att medicinsk forskning borde koncentrera sig på envisa folk som är lite dumma i huvud?
Nej, de borde undersöka nu genast innan hans kropp förstörs.
Fidel alltså?
Ja. Hans lungor, hans motståndskraft, hans blodår och allting. Att vad var det som var speciellt här nu som gjorde att han kunde röka hela sitt liv och ändå bli 90?
Och sen när de obducerar honom så hittar de en liten karamell som inte har smult i hans magsäck, och sen när de öppnar pappret så spränger de. Ted och Kai. Ja, nu har vi haft hygge då, ja, en halvtimme.
Jag känner mig nog mycket gladare än vi har gjort när vi startade.
Ja, men man blir ju alltid glad av eld.
Ja.
Jag tycker inte att man är pyroman bara för att man blir glad av eld. Det måste man ju få säga.
Nej, men det är ju det som danskarna har vetat nu då i alla år. Och som nu då sprider sig över världen.
Men är det inte norrmännen som har vetat det? Och danskarna som tog det?
Nej, det är deras ord. Men det är danskarna som har börjat använda det här ordet för att beteckna det här.
Ja.
Och här brinner ljuset fortfarande. Mitt emot mig i lågans sken ser jag Ted Forsström. Jag heter Kai Korkeaho och det här har varit avsnitt 59 av Ted och Kai-podden. Tänk årets podcast 2016. Och en svenska ylepodd.
Det är det också.
Och vill man lyssna på oss så kan man prenumerera på olika tjänster på nätet. Mm. Ni vet hur det funkar. Eller så kan man lyssna på arenan. Och vi blir jätteglada om man dessutom sprider budskapet vidare till folk man känner. Om att det här var ju trevligt. Och sen,
man kan ju nog säga lite mer. Man kan ju inte bara säga att men det var ju trevligt.
Ja, man kan vara kreativ på det sättet.
Det tycker jag också. Liksom, det är inte med säljande argumentet att det är helt trevligt.
Och sen kan man också mejla oss på tedochkai@yle.fi.
Om man har frågor eller kommentarer eller vill bara höra av sig.
Mm. Vill man träffa oss kan man också se oss på scen nu hela vintern.
Mm.
Och, det
är ju inte som att träffa oss, men det är som att betrakta oss på avstånd på en sån här säker plats.
Man kan se oss i olika vackra åtsittande kreationer. Se min fantastiska hy.
Mm. Också se hur vi ser ut när vi är riktigt svettiga.
Ja, och det här det vet jag inte heller om vad ett säljande argument här nu. Nej. Alls.
Det beror helt på vad det är för människor som lyssnar.
Men vi är jätteglada att du har lyssnat. Och vi hoppas att du tänder ljus och att du överlever november. Det är bara några dagar kvar.
Mm.
Sen blir det lite bättre förhoppningsvis.
Sen blir det påsk.
Och ser du en riktigt vacker snäcka?
Plocka inte upp det. Det kan hända att det är CIA som har satt dit den.